En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet Ledarsidans podd som kommer varje fredag med få undantag. Ulrika Schenström, välkommen.
Tackar så mycket.
Från moderat sida.
Yes.
Karin Pettersson.
Här är jag.
Anders Lindberg.
Hej, hej.
Bägge från socialdemokratisk sida. Och jag, Fredrik Virtanen, neutral. Eller moderat.
Well, well. Försök övertyga någon annan.
Jag kan vara något av en folkpartist, tycker jag.
Liberal.
I det här. Ja, absolut.
Liberalist.
Vi måste lära oss det där nu. Det heter liberalist.
Ja, just det, liberalist heter det väl, va? De vill verkligen det. Alltså, det snackar väl om då, men hur kränkta olika former av liberaler var för att de tog namnet. Det var så jäkla roligt att se.
Ja, de här libertarianerna var till och med lite kränkta.
Alla var svinförbannade. Det var genialt på något vis faktiskt. Men det är inte det vi ska prata om.
Det är lustigt. Deras nya symbol är också ganska genial som Folkpartiet har ställt till. Eller hur låter det? Liberalerna har ställt till med.
Har de bestämt sig? De har en tävling.
De har ju en tävling och likheten med gravsten. Stens symboler var ju väldigt stor.
Ja, det är mycket duvor som
flög iväg.
Jag har missat så.
Men det var ju kul.
Det där missade jag.
Är du inte på remiss på något eller?
Det finns det?
På Twitter.
Aha. Det är barn, unga och gamla som har fått lämna in sina egna förslag.
Ja, och det är mycket duvor. Ja, mycket duvor.
Var det inte det?
Eller jag menar alla. Men är det alla?
Jo.
Det kommer att sluta med att Fonus stämmer dem för att de intrång.
Ja, det kändes lite så här döden.
Ja, men hur ligger de nu till nu, Liberalerna?
Hej, Folkpartiet, jag har vandrat länge vid din sida.
De är stabilt över 4%-spärren då.
Ja, det är stort.
Ja, det kan de nog ordna till. Mm.
Så då är ingen död, ingen begravning på det viset?
Nej.
Det ligger KD värre till, men det kan vi tala om en annan gång.
Daniel får inte vara med i den här avsnittet av podden eftersom han pratade för mycket förra veckan.
Ja, vi fick skäll på Twitter. Nej. För att han avbröt Karin och mig hela tiden.
Ja, jag såg en person som... Och därför dumpade ni honom.
Som var jättearg på att vi blev avbrutna, Karin och jag. Och inte bara på Twitter, även på Facebook.
Ja, det var ju samma person, både Facebook och Twitter.
Den personen ville verkligen få fram det.
Hur lyckades Daniel avbryta er på Facebook?
Låt detta bli en varning för mig.
Trolla inte det här med Daniel.
Eller Anders, du kanske inte är med nästa gång.
Det blir faktiskt helt sjukt för Daniel.
Nej, det vore oerhört sannolikt att jag inte är med nästa gång, kan jag säga också.
Han ska vara bortrest.
Daniel är i London.
Det är orättvist mot Daniel. Jag vill gärna understryka det. Är det någon som backar tillbaka är ju Daniel.
Inte förra veckans podd.
Nej, det var, tycker jag var bra i så fall att han tog för sig mot kvinnomaffian.
Männen backar upp männen i vanlig ordning.
Mm. Det där var lite moderat för en gång.
Ja, men jag är ju...
Manspartiet som du försökte övertyga mig om att det var alldeles nyss.
Innan sändning, ja. Vi kan ta det nästa gång, Manspartiet. Nej, men det är ju roligt det här att när vi bestämmer oss att Hultqvist, försvarsminister som du kallar Hultan Bultan.
Nej, det kallar jag honom inte alls.
Nej.
Bara Hultabulta.
Hultabulta var det. Hultabulta.
Det bara kom så där.
Att just när vi bestämt oss för att liksom stalka honom med vad han gjort i veckan så har han faktiskt på riktigt made the news.
Ja, den här lägenheten.
Mm. Det Svenska Dagbladet försökte i alla fall lite grann.
Ärligt talat, det var ju liksom...
Ni kan inte bäsa det på en gång.
Nej, jo, det kan jag faktiskt.
Jag kan ärligt inte talat. Heller bli upprörd över det här.
Jag har inte varit upprörd över någon av de här egentligen.
Nej, det har vi inte varit någon av oss här inne.
Du är helt jämn. Du är så, ditt EKG, det bara står helt still. Vi har aldrig några känslor för någonting. Inte glad,
fast,
inte
arg.
Fast det här med Hultqvist var faktiskt... Det här med Hultqvist var faktiskt... Det var nästa, alltså, det gick inte så bra för deras scoop. För det höll ju inte ihop. Alltså, första rättelsen publicerade de vid 11. Och sen kom det något chefsredaktörsbrev vid 4-5 någonting. Mm. Om att de hade gjort fel på någon annan punkt. Mm. Och sen så...
Länsstyrelsen skulle få avgöra om de...
Ja, men precis i det där så lovar de en ytterligare eventuell rättelse därför att de då inte vet om det här knäcket håller eller inte. Så att
och någon hade även smsat helt... påstår han där de frågade.
Reporten.
Ja, det ber chefsrektören om i den här femrättelsen då. Inte i elvarättelsen så rättade de något annat, men i femrättelsen så rättade de det där.
Ja, men okej. Okay. Nu är ni så politruckiga och du är ju köpt av det militärindustriella komplexet, Anders. Vi kan väl ändå, vi måste ändå konstatera att Svenska Dagbladet avslöjar ändå att han hyr en bostad av detta komplex, eller hur?
Japp.
Ja, det är väl inte helt kosher.
Ja, alltså grejen är så att vi då från det militärindustriella komplexet tycker att det är nog ganska bra om statsråden fixar lägenheter ändå inom ramen för de regler som gäller. Mm. Och tittar man, om man ska vara lite petig, så byggde hela caset från Svenskan på att det skulle finnas någon form av regelbrott i botten. Och det var ju det de fick rätta vid 11. Och problemet är att då fanns det inte så mycket kvar, om man ska vara ärlig. Därför att om nu reglerna var att de fick hyra ut till folk som jobbar på regeringskansliet.
Om det fanns lediga lägenheter.
Och ja, de försöker ju trassla sig, de försöker trassla sig ur det där. Men det där kommer ju bara rinna ut i sanden.
Bara liksom så här.
Men ärligt talat så är det så att om caset bygger på det och det faller, då är det nog så att det finns inte så mycket kvar. Och sen är det ett annat problem med det här, och det var ju att det är ju så att det är ganska bra om folk inte vet var försvarsministern just bor, för att han är ju lite hemlig. Spontant
nu
hemlig.
Nu vet vi ju det.
Ja, nu vet vi ju det eftersom svenskan berättade för oss.
Ja. Alltså, det var så kallad skyddad adress, va?
Det var väl till och med ett så kallat skyddsobjekt, va?
Är det ett steg
Nej, alltså grejen att
va? Nej, men alltså nu måste jag bara säga, jag tycker att det här, alltså det är väl självklart att försvarsministern inte ska bo på ett ställe som någon vet var det är. Det är väl självklart att de ministrar som inte bor i Stockholm ska få hjälp med en bostad. Jag tycker det är självklart att regeringskansliet borde ha några lägenheter.
Ja, men det tycker sen, vi här. Du är ja, som, men, som var, en pamp.
Jag är ingen pamp. Här. Jag tror inte det här är några stora
åttor
på Strandvägen. Jag tror att det är bara så här, kan riksdagsledamöter ha den här förmånen? Förut så bodde faktiskt riksdagsledamöterna i sina rum där de även hade sina skrivbord. Nu är det faktiskt så att de har lägenheter ute på stan. Möjligen kanske man ska se över det systemet i kombination med att man ser över regeringskansliets system. Så att jag tycker det borde vara ganska likvärdigt, tycker jag.
Jag vill slå ett slag för en annan rolig del av den här diskussionen, och det är ett ord, ordet tjollrat.
Ja, nu får det vara slut tjollrat.
Det måste vara det bästa som har hänt i år, alltså det ordet
tjollrat. Först trodde jag att det stod slutjollrat, men sen såg jag att det stod två T, då fattade jag ingenting. Nej. Slutjollrat.
Sen satte hon ett streck emellan också.
Dialektalt. Slutjollrat. Det var alltså statsministern som sa att någonting
om lägenhetsaffärerna.
Om lägenhetsaffärerna.
Ja, nu får det vara slutjollrat.
Nu får det vara slutjollrat.
Det här är fånigt.
Nu börjar det bli lite tramsigt i det här. Det tycker jag var ett bra ord.
Ja, väldigt bra. Det är alltså, kan man säga, det är Skellefteåmål med omnejd.
Är det så?
Ja. Enligt mina efterforskningar och vänner från Skellefteå.
Ja, du går ju till källorna. Jag sitter bara och babblar på här.
Visst. Men det var ju kul. Men då tänker jag lite grann så här. Var han slug där? Att han väljer det här roliga ordet för att avvika från kärnfrågan. Istället blir det snack om just ordet.
Jag tycker inte det är riktigt i Stefan Löfvens linje med hans karaktär att vara så pass slug. Jag tror faktiskt att det kom från hjärtat den här gången.
Jag tror också det bara kom där.
Ah, jag tror
Käbbel,
kom. Käbbel, Scholler.
Det är lite ofta så när man... Nej, han är väl lite trött så på det här nu. Så det bara...
Tramset.
Och det verkar ni också vara.
När jag är trött, då börjar jag prata göteborgska. Liksom. Ja. Lite, det är väl samma sak.
Ja, ja, okay. Men, inte, alltså, okay, men Margot Gate, lägenhetsgate, varför blev den så stor om det här bara är trams?
Men det där tror jag handlar om någonting annat, och det handlar ju om socialdemokratins närhet till facket och så vidare, och att det kan liksom uppfattas på annat sätt. Men jag tycker fortfarande att de här lägenheterna, det är ju liksom... Jag säger inte att allting måste vara som det är utomlands, men det är väl självklart om vi har en försvarsminister. Egentligen tycker jag att vår försvarsminister ska kunna faktiskt ha en bostad där den personen kan ha en offentlig liksom, mottagning.
Och vår utrikesminister.
Och vår utrikesminister. Och vår statsminister har ju det, men vi har ju faktiskt väldigt tunga andra ministrar. Mm. Så att det finns säkert massor med olika regler man kan se över fram eller tillbaka, men jag tror att så slipper vi det här, därför att det är inte bra att bovar och banditer vet var våra ministrar bor.
Nej, men
ska vara ärlig.
Det kan man ju ta.
Men en skillnad mellan vad heter det, Margots lägenhet och Hultqvists lägenhet. Margot Wallströms lägenhet och Hultqvists lägenhet. Det var ju
kvinnor i förnamn och män i efternamn.
Precis.
Så kan det bli.
Men ja, fast vad ska jag säga då? Peter då? Okej, okay, ja. Margot och Peters lägenheter. Ja. Det låter ju helt löjligt säga så.
Ja, men du hör.
Men i alla fall om
intressant.
Jag får komma till...
Ja,
den här diskussionen har vi haft hela dagen, kan jag berätta för läsarna, lyssnarna. Ja, den här diskussionen har vi haft hela dagen, kan jag berätta för lyssnarna. Men i alla fall, det som var min poäng är att jag tror inte att det var skillnaden faktiskt. Utan jag tror att skillnaden låg i att Kommunals ordförande och utrikesministern började säga helt olika saker och började skälla på varandra. Vilket gjorde att de så att säga, krishanteringen gjorde det där väldigt mycket större också. När man tittar på det militärindustriella komplexet så var de lite bättre på att hantera detta.
Det är klart.
Och levererade snabbt in papperna, visade att liksom historien var slut där och sen tog det slut. Så att det visar också den här gamla tesen att om man ganska snabbt lägger alla kort på bordet, ganska snabbt levererar ett svar och sen håller fast vid det, då klarar man sig mycket längre än om man liksom trasslar.
De hade ju också ett regelverk som de hänvisade till och som de verkade ha hållit sig till. När det gäller Kommunal så var ju problemet också att den här bostadskön de har inte lämnat några lägenheter till bostadsförmedlingen. Det verkar ha varit liksom en enda röra, och det här var liksom en personlig tjänst som mellan två personer i en röra då, det som Ulrika sa, närheten mellan socialdemokratin och...
Men okej, man hade ju kunnat...
Och sen hela kommunalskandalen på det liksom så. Ja.
Man kunde ju köra den här nyheten ändå, trots rättelse. Men den stora grejen är ju underlig hur de tänkte det när man faktiskt berättar hans adress när det är ett skyddsobjekt.
Det är underligt.
Det är ju en gammal proffs i tidning som Svenska Dagbladet. Då borde inte kunna göra sådana idiotiska
misstag. Det de säger, bara för att lyssnarna ska få höra deras argument, är ju att de har fått de här uppgifterna genom... Att genom hyresnämnden, att det är därför offentliga dokument som vem som helst som begär ut och kan få tillgång till. Och därför tycker de inte att de gjorde något fel. Jag håller inte med om den bedömningen, därför att det här får en mycket större spridning. Men,
Fast underligt att det går att få reda på en sån adress i och för sig via hyresnämnden. Det är också lite märkligt då.
Det känns inte alls tryggt.
Nej, vad betyder det, ett skyddsobjekt?
Jag skulle ärligt talat säga att jag tror faktiskt att myndigheterna är rätt kassa på att skydda, alltså rent allmänt, och det gäller nog inte bara försvarsminister, utan det där är inte särskilt tryggt i Sverige.
Okej, men vi går vidare med Hultqvist, eller Hultabulta. För det här kanske svider mer. Han deltog då tidigare i månaden på Munich Security Conference, en av världens ledande konferenser om säkerhetspolitik. Det brukar du säkert hänga, Anders.
Nej, jag har inte varit.
Han är en hangaround.
Det är roligt att Anders sitter här inne med en hjälm på huvudet. Ja.
Nej, jag har inte varit där.
Och sen parkerat sin hummer utanför också. Som du har tagit till jobbet.
Nu är det du som inte kommer till sak.
Center for European Reforms chefen där menar jag, den tankesmedja, Charles Grant skrev: Peter Hultqvist, Sweden's defense minister, should not be invited back to the MSC unless he take lessons in public speaking. Är han en så dålig talare alltså?
Nej, han är inte dålig talare. Jag har hört honom vid mängder av tillfällen. Mm-hmm. Så att jag vet inte.
Men är det språket då kanske?
Det kan, engelsmannen kanske var lite trött en dag när han skrev kommentaren.
Ja, men det här är ju liksom oerhört otrevligt skrivet.
Ja, men de har väl liksom sådana människor i England också som skriver otrevliga kommentarer på nätet. Han är väl en av dem.
Men du har hört honom prata engelska?
Han har pratat både engelska och svenska. Vad jag tror att de menar handlar väl liksom om det finns väl en sån tradition i hur man pratar de här tillfällena som de inte tycker då att han uppfyller. Jag tycker det där är kvalificerat strunt. Jag har läst det här talet, och det är ju trots allt innehållet i talet som är det väsentliga. Och det är ett väldigt intressant tal. Det är också väldigt intressant att han på ett tydligt sätt tar ställning för en folkrättslinje mot Rysslands intervention i Ukraina, för så att säga den linje som Sverige har. Och den enda andra politiker i de där sammanhangen som brukade göra det var ju Bildt. Som också var väldigt tydlig så. Så att den där kommentaren vet jag inte var den kommer ifrån. Jag ger inte ett skvatt för den.
Jo, du vet var den kommer ifrån, men vi...
Ja, men varför?
Det är inte ett skvatt för det. Maybe next time talk about Choller, perhaps.
Choller?
Choller. Det funkar bra, det är populärt.
Slatt-choller.
Slatt-choller. Tjenström, du får skratta högt. Du behöver inte...
Nej, men jag tappade lite koncentrationen där när jag fick den här bilden framför mig med Anders.
I
en hummer.
Mm. Ja.
Det blev liksom...
Är det en bil ni pratar om, eller är det liksom djuret?
Jag pratar klart om Peter Hultqvist, vill jag säga en sak till. Mm. Har vi eller?
Nej,
är det okej?
Jag vill prata klart.
Nej, men vi efterfrågade ju förra gången om det fanns någon motsvarighet till Lars Adaktsson-sången. Mm. Och då vi fått via Facebook ett anonymt tips att Peter Hultqvist har deltagit i någon form av amatörteater i Dalarna. Oh. Utklädd
i Dalarna.
I Dalarna.
Vi vill ha bilder på detta.
Kan vi efterlyser bland våra lyssnare mer
bilder
information.
Och sång.
Bilder och sång.
Bilder när han spelar Romeo i Romeo och Julia, ja, till exempel. Det vore fantastiskt trevligt.
Herregud. Ja,
uppfattat. Ja. Okej, vi måste snacka om Storbritannien, vet jag. För det här är ju mycket viktigare än USA-valet har vi pratat om flera veckor i rad. Ändå har vi talat om USA-valet. Men nu är det dags för Brexit-snacket då. Storbritannien kanske lämnar EU.
Det är ju intressant, vi spelar in den här podden på, vad är det för dag idag?
Torsdag eftermiddag.
Och det pågår ju idag och imorgon ett toppmöte där man ska förhandla om de här villkoren.
Yes.
Och right. När den här podden då publiceras, då kanske vi vet hur det gick på detta toppmöte som påbörjas idag klockan 16.
Men kommer omröstningen stoppas då? Kan det bli så?
Nej, det kan
nej,
inte.
Det här handlar inte om omröstningen.
Och det här handlar ju om de villkoren som Storbritannien har förhandlat med EU.
Eller som måste folk omrösta om.
Yes. Ja. Men om då Amerika, om då det brittiska folk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det säger nej, vi vill inte vara med längre. Vad skulle det betyda för, i början med EU då? Sen kommer vi gå till vad det för Sverige.
Fast jag tror vi kanske ska börja en annan ände. Liksom, vad kommer det innebära för Sverige under tiden? För det tror jag vi andra kan vara ganska överens om. Att det har ju varit ganska tyst om Brexit. Vi har skojat lite om Brexit. Vi har pratat om amerikanska presidentvalet. Så, men det har ju varit väldigt många, de senaste 1,5 veckan, väldigt många program. Och nu bara öser in inbjudningar till olika seminarier om att liksom diskutera Brexit. Och jag tror att jag har suttit och försökt följa det här. Jag är ingen utrikespolitisk expert, men jag kan försöka ta ner det till liksom ett Sverigeperspektiv. Och det jag oroar mig mest för, det är ju att Sverige har varit ganska EU-negativa rent liksom historiskt. Vi gick inte med i euron. Och vi har länge haft vårt eget land här uppe i norr och inte varit med i den europeiska integrationen, och vi är lite småskeptiska och sådär. Jag är rädd för att det här partiet, som vi ju aldrig kan sluta prata om på något sätt, som ju visserligen går ner i vissa mätningar just nu, kan ta tillfället i akt att faktiskt börja prata just migration versus jag menar, det här som de tar i EU nu på toppmötet, det handlar ju om speciella regler som liksom UK, alltså Storbritannien, ska få ha för att stanna kvar i unionen.
Yes.
Men om jag vore sverigedemokrat, och nu kan alla sverigedemokrater hålla för öronen, skulle jag ju tyvärr göra så att jag skulle liksom dra upp den här och säga, ska inte Sverige få ha sina egna regler? Och det här ser vi ju runt om i Europa redan nu. Igår var det liksom stor artikel i Financial Times på temat att fransmännen vill ha en Frexit. Så att jag är bara väldigt orolig, som jag är en Europavän, så är jag väldigt orolig för att det här kan leda till sån här, hörde någon i morse på P1 morgon som kallade det för EU à la carte, att alla ska få välja lite hur de ska vara medlemmar, och det kan ju sluta i en Swexit.
Jag är också mycket orolig. Är ni oroliga, Anders?
Inte över en Swexit, det är jag inte orolig för, men
nej,
däremot så
Nej, men nu sa jag inte att det skulle bli. Men att vi får en debatt som inte får fokus på det som egentligen vi borde ha en debatt om, utan att det blir en sån här, återigen, en väldigt migrationstyngd debatt.
Jo, alltså, jag tror Ulrika har väldigt rätt i det. Och jag tror att det här, den här folkomröstningen som Storbritannien kommer att ha, den kommer ju att handla väldigt mycket om migration. Fast i deras sammanhang så är ju migration från Östeuropa.
Det är inte flykting.
Så det är inte flyktingvåg i våren. Ja, det är Östeuropa i största allmänhet, och sen så har ju det så här populariserats som en anti-EU-politik av UK Independence Party. Så att det är på väldigt många sätt en folkomröstning om öppenhet också. Och det där är lite viktigt när vi pratar om det som liksom en EU-fråga här. Så har om man tänker på hur migrationspolitiken är infekterad den är i svensk politik, då ska man jämföra det med hur infekterad EU-frågan är i Storbritannien. Och då kan man få liksom ett grepp om tonläget. Mm. Och jag har suttit de senaste dagarna och läst liksom brittiska tidningar och tittat igenom rätt mycket av diskussionen för just för att försöka förstå detta. Och det som paradoxen, tycker jag, i den diskussionen, det är att det finns liksom en intellektuell diskussion om Storbritanniens förhållningssätt, och det är den som Cameron försöker på något sätt vara en del av. Men den stora propagandan, den är ju, tror jag, ganska omöjlig att svara på, för att de här tabloiderna,
den bottnar,
så,
inte i fakta,
den bottnar inte i fakta, den bottnar i fantasier, och den bottnar i liksom fobier. Så att den, oavsett vad de kommer fram till,
men jag håller
nu,
helt med om
blir det jätteknivigt.
Och så för grundproblemet är, jag håller med båda er två faktiskt, därför att Precis som Anders säger så är ju diskussionen i Storbritannien nu handlar ju om migration. Det är liksom en, hur rädda ska vi vara för folk som kommer hit? Men den bottnar inte i fakta på det sättet. Och då vill man ha särskilda regler då för arbetskraftsinvandrare, att de inte ska kunna utnyttja bidragssystem och sånt där, inte ha rätt, samma rättigheter som andra. Men grejen är ju att de som kommer till Storbritannien från Östeuropa, de går, alltså, det finns inget belägg för det här, utan de bidrar till den brittiska ekonomin. De jobbar, de är jätteviktiga för den brittiska tillväxten och arbetsmarknaden. Så att det finns liksom inget sak under, alltså, det här är liksom en rent populistisk diskussion när det gäller det. Sen finns det, som Anders säger, en riktig diskussion om de här villkoren som Cameron då vill förhandla fram. Men den är väldigt, väldigt känslostyrd och den är väldigt populistisk. Och vi känner ju igendragen från, från vår egen...
Jag är jätteorolig för att det just blir den här diskussionen om bara någon månad, för det kommer ta en stund här, där det kommer att vara liksom så här, ja, nej men vi tar emot, men det behöver inte de göra på samma sätt, och deras välfärdssystem ska inte användas förrän om så många år, och du vet, alltså så... det här tror jag kan röra upp rätt mycket där, och det oroar mig oerhört mycket också faktiskt för de politiska partierna. Vi vet att både vänstern och SD har sagt att de också vill ha en folkomröstning. Jag tror inte vänstern kommer att vilja driva den här frågan. Ifall Sverigedemokraterna driver den här frågan skulle jag säga att vänstern kommer få ett problem att bli sammankopplad med Sverigedemokraterna. Men hur förberedda är våra etablerade partier på den här frågan? På riktigt? Därför att den, det går inte att bara hänskjuta frågan som så här, nej men vi låter parlamentet driva en omröstning som jag läste någonting om idag. Vi driver en omröstning i parlament till efter att vi har sett den här folkomröstningen. Jag vet inte om det kommer att spela så stor roll, utan det här kommer att gå på känslosamhet.
Det som är så intressant i Storbritannien också är att...
Och är de förberedda etablissemanget? För att i så fall så är vi tillbaka i den här rutan, du vet, nu har de återigen undervärderat kraften i det där partiet.
Och det som är intressant i Storbritannien är ju också att Cameron har ju blivit verkligen situationens fånge. Om man tittar på opinionsmätningen för bara några år sedan, så var, kändes det ju helt uteslutet att det skulle kunna finnas en majoritet för ett utträde med de, ungefär de villkoren som han nu antagligen kommer kunna förhandla sig till. Men nu står det ju, och väger ganska. Nu har ju inte den här liksom debatten kommit igång. Vi vet inte när datumet blir för folkomröstning eftersom inte villkoren är färdiga. Men han har ju liksom, det är ett jävligt högt spel han har spelat när han har dragit igång hela den här processen. Han var nog väldigt säker på att kunna ta hem det och liksom kliva ur det som en, som en starkare politiker som står upp för liksom brittiska värden och sådär. Men det är ju inte säkert att det blir så.
Och jag är helt övertygad om att han dessutom, och det håller ni säkert med mig om, att han gjorde det ju inte av utrikespolitiska skäl.
Nej, nej, det är bara
utan inrikespolitiska skäl.
Nu sitter han med babyn i knät.
Det finns väl också en dimension till i det inrikespolitiska, och det är ju den skotska folkomröstningen om självständighet.
Ja. Precis så.
Därför att vad som kommer att hända, alltså om man leker med scenariot att det faktiskt börjar närma sig på riktigt ett val där man förlorar den här frågan, då betyder det ju att Storbritannien kommer ju fortfarande vara ekonomiskt helt beroende av EU. Man kommer geografiskt att ligga där man ligger. Man kommer att ha de militära samarbetena man har i NATO. Man har det militära samarbetet med Frankrike som en ryggrad för hur det, försvaret är organiserat. Vilket innebär att i alla de frågorna som traditionellt har med nationell suveränitet att göra, så kommer inte den här folkomröstningen att i realiteten avgöra mer än ytan, mer än det formella. Vad det kommer att göra är ju att Skottland kommer ju säkert att ta tillfället i akt och en ny folkomröstning.
Absolut.
Och då kan det ju sluta med att vad Cameron lyckas med under sin regeringstid är att från att Storbritannien är liksom ett imperium i någon mening mentalt, är en viktig del av EU, så slutar det med att det blir England kvar. Därför att alla andra delar drar. Och det är klart, eller och att Skottland drar.
Och försätter resten av Europa i väldigt stora ifrågasättande.
Ja, men nu, absolut. Men jag vill komma fram till ändå, vad vore klokast nu då att göra på mötet ikväll i EU? Borde inte EU, det låter som att de borde säga nej, vi ger inte er ett dugg, vill ni lämna så gör det då, men då får ni inte ska... ha några av våra...
Nej, det är klart, alltså, man ska ta det här avtalet.
Helst ska de liksom komma fram till någonting, men jag kan inte riktigt bestämma mig, för att den här idén om att skjuta det till parlamentet, det kan ju ändå skjuta upp vissa liksom diskussioner och så.
Jag tror att det här är ganska det där låter som en farlig väg, tycker jag. Och det här är ju förhandlingar som har pågått länge. Cameron har ju rest runt nu.
Men det är inte alla frågorna, utan menar jag bara migrationen.
Ja, nej, men det är ju ett antal liksom frågor som ligger på bordet. Men jag håller för osannolikt att man inte kommer komma överens.
Jag tror strategiskt, för EU så ska Cameron få komma hem.
Men det här? Det kanske blir så fan vad pinsamt.
Men det, det är en sån här Jakob Forssmed grej,
strategiskt för Storbritannien och för EU så tror jag att Cameron måste kunna komma hem imorgon kväll med en seger. Och han måste kunna komma hem och säga att han har stått upp för Storbritannien i EU. Därför att för svensk del och för EUs del så vore det extremt illa om Storbritannien lämnar. Och det innebär att, ja, det är precis som Karin säger, det är väldigt höga odds för Cameron. Men det är också väldigt höga odds för oss. Därför att den här opinionen har ju vuxit under lång tid. Och kan vi sätta stopp för detta i den meningen att vi ger Storbritannien lite av det de behöver för att kunna ändå fortsätta vara en medlem i EU, ja, då är det förmodligen värt det. Okay, och det är förmodligen värt ganska mycket.
Men då hamnar vi exakt där Ulrika började, helt enkelt. Där kommer till exempel SD kräva samma specialregler för Sverige för att kunna bygga lite mer murar.
Om de inte gör det, då har de somnat någonstans.
Fast ärligt talat, om man ska vara lite petig så har de faktiskt gjort det i flera år. För till exempel det här med det här undantaget för euron, som ju Danmark och Storbritannien har, som är en opt-out då. Det finns ju i EU-rätten en opt-out-form man kan ha. Det har Sverige ingen skriven sån. Och det tjatar SD och Vänsterpartiet om lite då och då. Det är ju ingen som har brytt sig om det hittills. Så att liksom,
jag tänker också att man ska...
Jag tror inte att kraften i det är så stor. Om inte till exempel Moderaterna eller Kristdemokraterna får för sig att nu ska vi leka med det här.
Jag är helt övertygad om att SD kommer hålla på och tjafsa om det här.
Jag tror också att de kommer göra det. Men jag tror inte att det finns samma förutsättningar, för att det här är ju en fråga som har puttrat i brittisk debatt och i brittiska tabloider och media under många år, alltså den här rädslan för arbetskraftsinvandring, och den har inte, det finns inte riktigt samma klangbotten. I Sverige har vi diskuterat flyktingpolitik nu, så jag tror faktiskt inte att det finns samma...
Jag hoppas att du har rätt, Karin, men jag är bara så här, vi undervärderar dem hela tiden och så får vi, så jag bara säger, jag hoppas att de här partierna som finns i Sverige inte undervärderar dem så att de vet sprängkraften i vissa av de här typerna av diskussioner.
Ja, tack för kloka synpunkter. Ni som lyssnar vet lite mer än ni som talar just nu. För det läggs ut på fredag alltså.
Ja, du tänkte så.
Ja, jag tänkte så. Annars vet inte lyssnarna mer än er. Vi måste bara göra en follow-up på Köttgrodegate från förra veckan. Ni minns, kanske inte Anders, du var inte här, men Sven-Erik Bucht, landsbruksminister, som ju liksom klev in och trollade diskussionen. Plötsligt började prata om hur gott det var med kött, och han hade ingen aning om att köttproduktionen...
Var som en vanlig farbror från landsbygden, helt enkelt.
Så upprörd, jag har aldrig varit så upprörd i mitt liv.
Och det var ju konstigt.
Jag tycker om honom.
Och jag misstänkte väl, tror jag, fräckt, eller frågar i alla fall... Eller var det ett annat program? Jag vet inte om man var köpt av köttlobby eller någonting. För det var så underligt det han sa. Och nu har det visat sig...
Va?
Att ministerns lillebror, Per-Olof Bucht, äger Nordskärk. Norrlands största skärkföretag. Japp.
Så hela familjen gillar kött alltså?
Ja, men är det kött och blodkorruption? Det här är Daniel Svedins uppgifter. Han skickar med mig den här informationen till er.
Det är ju fantastiska uppgifter. Jag tycker det bekräftar allt som jag sa och rasade över i förra avsnittet.
Jag tycker att man ska inte dra alla över en kam. Man måste kunna få ha en bror som har en skärk.
Och samtidigt älskar kött.
Och samtidigt förneka vetenskapen när det gäller kött och klimat.
En hel familj gillar kött. Vad är problemet?
Vi ska då påminna
lyssnarna om att... Även förra veckan var Ulrika alldeles på Sven-Erik Buchts köttsida.
Har ni några köttföretag som kunder i din PR-firma?
Jag börjar undra här också. Men vi kan väl... Vi älskar väl kött, men vi kan inte likt landsbygdsministern förneka
att det är dåligt. Men jag har däremot väldigt många vänner som är centerpartister. Tänk på det. Det kan ligga mig i fatet.
Ja, det kan ni göra.
Men jag tror ju... Jag tycker det var dumt av honom att så oförblomerat inte bara säga också att det kanske inte är så bra för klimatet och sådär. Men samtidigt, jag tror att det finns något väldigt folkligt i att säga...
I att börja säga självklara saker.
Ibland undrar jag om det verkligen är så att när folk säger så här självklara saker och alla blir arga, att det verkligen liksom gynnar samtalet. Jag är inte helt säker på det.
Va? När folk säger självklara saker,
det är ganska det han sa, förutom att han klantade sig och retade upp massa människor och så, var ju att han tyckte om kött. det är ganska intressant att vi får en enorm debatt om någon som säger att de gillar kött när nästan alla svenskar gillar kött.
Men han sa ju inte bara att det var det.
Nej, absolut. Nej. Han trasslar också till sig. Men...
jag tycker inte att man som minister, ansvarig minister för ett område ska förneka vetenskapen.
Nej, jag håller med om att man inte ska förneka.
Jag tycker inte, även om det är folkligt. Ja. Även om det är folkligt.
Jo, men, det är dålig populism. Man kan vara på olika
det
saker, tycker jag.
Förtroendet för demokratin.
Ja, absolut, det hotar demokratin.
Men, nej, nu gick det för långt. Men... Anders, ge han inte mer nu. Utan nu stannar vi bara där.
Du är militärköttindustriella komplexer.
Ja,
men det är 100 dollar som ni får. Han är så, ibland ser jag honom nästan som han är med i den där gamla serien MASH. Eller hur?
Med hjälmen?
Ja.
Ja, det är hjälmen som gör det.
Radar.
Aha, jag tänker varje dag att jag är med i ett avsnitt av Larry David, Curb Your Enthusiasm.
Det var så här, 3 populärkulturella referenser för mycket, för jag hängde inte med på någonting.
Ja, jag tycker vi slår igen butiken med denna trevliga lilla visa från Simma Lugnt Larry, som heter på svenska. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg, jag heter Fredrik Virtanen. Vi är tillbaka nästa vecka.
Goodbye.
Trevlig helg. Åsiktskorridoren.